Hallå, hallå, hallå. Det har blivit dags för Lagpodd igen. Och denna vecka ska vi prata om Vik tillsammans med Oliver Åbonde och Micke Norén som står vid varsitt startblock här. Oliver till höger, Micke till vänster. Oliver, vem tror du är snabbast på 100 meter av er två?
Jag vet inte. Det känns inte som att någon av oss är sådana som exploderar ur startblocken precis. Jag skulle kunna tänka mig att det blir en ganska tight men långsam fight på 100 meter faktiskt.
Det är inte 10 blank på dig, Micke, eller?
Nej, det var 10 år sedan och 20 kilo sen kanske.
Oj, sprang du på 10 sekunder på 100 meter då? Då var du en av Sveriges bästa alltså.
Ja, kanske jag tog i. Ja, men jag var ganska snabb, men man har tappat nästan allt fort här. Man har närmat sig 40 års åldern.
Kanske blir en bra spin-off efter det här avsnittet, att vi ses i sommar och så kan jag filma när ni två kör 100 meter mot varandra. Vad tror du om det, Oliver?
Det låter spontant som en ganska sorglig syn. Faktiskt.
Innan vi rivstartar det här programmet, Micke, du som bloggar om Vik och hockey i allmänhet och har järnkoll på Västerås, jag måste fråga dig, för jag pratade med en polare, Jonta Lindqvist, här innan inspelning, och vi diskuterade, det fanns en målvakt på 90-talet i Vik som hade benskydd, ett gult och ett svart, och vi tror att det var Magnus Eriksson, men du som har järnkoll historiskt, är det han eller är det någon annan?
Det var Magnus Mankan Eriksson, absolut.
Vad tyckte du om det då? Att köra gult och svart på det viset?
Jag tyckte det var ganska coolt faktiskt. Det såg bra ut. Och han var ju dessutom fantastiskt bra när han kom från Hammarby. Och det var ju en klassmålvakt som fick göra landslagsdebut. Jag tror han höll nollan också borta i Ryssland. Som första svenska målvakt när han var i Vik.
Otrolig detaljkoll då alltså.
Ja, så att... Det är mycket goda minnen med de här olikfärgade benskydden. Hade han varit i kass hade det inte varit lika kul.
Nej, men Oliver av Myrenberg och Kruse, vem har bäst målvaktsduk tycker du?
Det är en bra fråga. Jag är lite svag för Kruse som är liksom, han är storväxt och han är lite, ja, men han ser lite grov ute på isen nästan, fast han inte är så grov i kroppen. Så det får nog ändå ge en liten edge till Myrenberg. Den lilla extra rutinen lyser liksom igenom i stuket på något sätt.
Men hörni, om vi ska prata och kasta oss in i det här vattnet som vi kallar lagbygget och Vik 2021. Två målvakter, tre backar och fem forwards är officiellt klara när vi spelar in det här. Micke, om du själv skulle få beskriva var du tycker att Vik står någonstans just nu med det de har i sitt stall, vad skulle du säga då?
Men det ser bra ut på målvaktssidan, tränarsidan, och man får behålla en del intressanta forwards. Och ett backpar, Simon Åkerström och August Nilsson, gjorde väldigt bra, så att jämfört med många andra så tror jag utgångsläget är helt okej.
Ja, ska man inte säga det, Oliver, att den kanske största attraktionskraften med Vik och det som kanske talar för dem allra mest inför kommande säsong är att de har kontinuitet på ledarsidan. Jag vet att du och jag satt i inte en podcast, men i ett Vik-program. Det var väl inför säsongen du pratade just om det, vikten av att kunna behålla ledarstaben och ha sportchef Patrik Zetterberg på just den posten under flera år och skapa den kontinuiteten. Dels för lagbygget Vik, men även, jag tänker, silly season. Agenterna vet exakt vad som förväntas. Spelarna som kommer till Vik vet vad som krävs där. Och det kanske är den största styrkan Vik har i dagsläget när det råder coronatider, en osäkerhet kring ekonomin och vi ser andra allsvenska lag plundras.
Ja, men lite så är det ju. Alltså, jag tycker att Gustav Berglund lånades ut från Frölunda till Vik. Ja, men från vad man ändå får säga är Sveriges kanske ledande klubb just nu. Det säger ändå någonting om hur andra klubbar i Sverige ser på, ja, men organisationen i Vik och framförallt Pannanen, Ivarsson, Patrik Zetterberg. Så att ja, det är som du säger, det är en enorm styrka och en enorm attraktionskraft tror jag att behålla Pannanen. För jag vet att det är en tränare som många gillar att spela för.
Ja, Micke, där hade ju Frölunda sagt att de tycker att Pannan har gjort ett väldigt bra jobb de senaste åren och att det är en miljö man vill sätta spelare i.
Ja, precis. Och det säger en hel del. Jag kan inte påminna mig att en annan klubb har hyllat en tränare på det sättet där man placerar en tränare eller en spelare. Det tycker jag Så för mig, för min del känns det lite farligt kanske att Pannanen kommer hamna i Frölunda om man tröttnar på Västerås. Hoppas
Nu är
de
du
inte
väldigt
plockar
långt
fram.
framme här, tänker jag.
Jo, absolut. Det här är några år framåt. Men absolut. Och sen vad jag förstår, tränarmarknaden är ju väldigt tunn. Alla experter jag pratar med menar ju på att det finns inte många intressanta namn som i Pannanens ålder just nu. Så att det gör ju att Pannanens värde ökar ju ytterligare såklart.
Ja, det är ju oerhört attraktivt med en ung tränare som börjar samla på sig erfarenhet som han gör. Och just att han skrev det här treårskontraktet rakt utan klausuler för att lämna, det skapar ju på något sätt en grund för Vik att stå på just nu och att de kan bygga någonting över sikt. Men där har jag frågan till er två, med tanke på det som händer i andra topplag i Hockeyallsvenskan, kanske framförallt Modo. Man vet inte riktigt vad som händer med Timrås stjärnor. Nu ser ju Björklöven ut att få ett rätt bra lag, även Södertälje och Karlskoga, men det kanske finns en chans, en möjlighet för Vik här att kunna göra någonting väldigt bra. Också med tanke på att kvalsystemet till nästa säsong förändras så att man inte behöver slå det där SHL-laget, Oliver.
Ja, jag tror att det är kanske den största nyckeln, att man inte kommer behöva slå ett SHL-lag nästa år. För att jag är inte säker på att Vik med de resurserna man har skulle klara av att bygga den typen av lag som över 7 matcher kan slå ut ett SHL-lag. Däremot såg vi ju, inte den senaste säsongen nu, men återkomstsäsongen i Hockeyallsvenskan, att Patrik Zetterberg och Tomas Pannanen, de klarar liksom av att skapa lag på den här nivån som, ja, men i princip kan slå vem som helst med ganska begränsade medel.
Verkligen. Och där kan jag ibland tycka att Vik-supportrar och västeråsare glömmer bort lite vad klubben var för några säsonger sedan, med en degradering till division 1, en ekonomisk rekonstruktion, och sedan har Z och Pannanen och styrelsen faktiskt tagit klubben till en position där de har varit 3 och 5 i Hockeyallsvenskan de senaste 2 åren och dessutom skapat en slags ekonomisk grund att stå på. Så att just att skrika om SHL och säga att vi ska upp den här säsongen, det tror jag också kan vara rätt farligt. Jag tror man ska skynda långsamt i Viks fall. Men gällande ekonomin så tänkte jag på att restaurangbolaget har ju gått i konkurs och det råder ändå en osäkerhet på grund av coronaviruset hur sponsorer kommer att ställa sig till att punga in pengar i föreningar framöver. Vad hör du där egentligen, Micke?
Ja, vad det innebär ekonomiskt är jättesvårt att sia om så här, men en intressant aspekt som ordförande Per Södergren tog upp när jag talade med honom var att man har ju flera sponsorer och samarbetspartners som är ledande i restaurangbranschen, bland annat huvudsponsorn LF Invest med Lars Forslund i spetsen driver ju ett antal restauranger redan i Västerås och har etablerat sig kraftigt på senare år i den branschen. Så att där finns ju väldigt fin kompetens i nätverket. Så jag tror det kommer lösa sig på något sätt i alla fall.
Oliver, som jag fattat det, ambitionen från Viks håll är att på sikt i alla fall kunna driva restaurangen i egen regi, likt andra klubbar gör i Hockeysverige för att kunna få det till en intäktskälla. Men att restaurangen gick ju back senaste året här och det råder lite ovisshet kring hur läget kommer att se ut inför hösten också.
Ja, men precis. Så det har väl vi pratat om ganska länge egentligen. Vad jag kan minnas att, som du säger, på sikt vill man driva en egen restaurang. Och sen när jag pratade med Per Söderlund i fredags, då ställde jag just den frågan om det här att restaurangbolagets konkurs skulle kunna vara ett läge för Vik att gå in själva och driva restaurang. Han var väl tveksam till om det var rätt läge, för som du säger, restaurangen gjorde en förlust 2019. Och det är ju, men så som läget är så är det ju en stor risk att just nu kliva in och driva en restaurang. Så att vi får väl se vad som händer. På något sätt så är jag övertygad om att vi kommer att lösa så att det finns med mat och dryck på deras matcher, till deras evenemang. För att det är ju framförallt på det sättet, vad jag förstår, som man har tjänat pengar via restaurangen. Det har inte kommit in över åren heller några större summor via restaurangbolaget in i Viks verksamhet, utan det är via klubbens event som man kan arrangera, och kan man inte ha mat och dryck där så är det ju en mindre katastrof för klubben. Så den delen är jag nog ganska övertygad om att man på något sätt löser.
Ja. En som har desto bättre insyn i Vik är ju givetvis sportchefen Patrik Zetterberg, som gästar podden nu för att svara på någon fråga om sponsorer och ekonomi, men framförallt diskutera och kanske ge något besked gällande lagbygget, silly season och var han tycker att Vik står just nu.
Ja, vi är väl lite likt de flesta klubbarna i den här branschen just nu, att det är ju en liten osäkerhet och ja, ett litet annat sätt att tänka och jobba på, måste jag säga. Och det är väl det man sitter och klurar på varje dag här, och hur vi ska liksom hitta lösningar och ta oss framåt.
Vad hittar du för lösningar då?
Ja, det vill jag inte gå in på så här såklart, men att jag har en jättebra dialog både med spelare i som har varit hos oss i år och likväl med marknaden där ute, så att det känns faktiskt positivt ändå.
Mm. Och vad får du för signaler från de spelare ni pratar med? Är de intresserade av att fortsätta samarbeta med Vik, eller kanske om det är spelare som du pratar med utifrån komma in och förstärka Vik? Vad får du för känsla kring dem du pratar med?
Känslan är väldigt positiv, måste jag säga. Att du har samtliga spelare i befintlig trupp om är vill vara kvar. Nu har jag inte pratat med, eller ja, Jerome är väl på sin kant och Tessier är ju i Kanada också, så sett. Men tittar vi på övriga spelare så vill alla vara kvar. Sen är det klart att det gäller att hitta liksom en möjlighet att kanske då matcha det de har från marknaden på andra håll. Så att men jag tror att prio ett för många av dem är i alla fall att hitta en lösning med Västerås.
Och prio ett från ert håll är att jobba vidare och ha stora delar av truppen kvar, eller?
Ja, det är den känslan som jag har, och tillsammans med tränarna. Vi tycker väl någonstans i år att vi inte riktigt fick ut full potential. Vi kommer femma i en serie ändå någonstans, och det känns ändå liksom som man inte på riktigt är fullt nöjd. Och tittar vi på många som liksom bryter ner spelet i många delar, så ser vi att vi egentligen skapar ju mer chanser och heta avslut och mer avslut och sådana saker än vad vi kanske gjorde år innan. Skillnaden i år var ju att vi har varit extremt ineffektiva så sett då. Men sen tycker jag väl vi har varit lite svajiga i prestationen, lite upp och ner. Så att det har varit en, jag tycker att grundkomponenterna finns där. Känslan jag har är att skulle vi få gå in med typ identiskt lag, om du förstår mig rätt, nästa säsong, så är jag övertygad om att vi skulle vara 20% bättre minst. Så att därav så känner jag att kan jag behålla och få ha en kontinuitet den här gången, vilket vi inte fick inför den här säsongen, så tror jag att det kommer vara mycket guld värt inför nästa säsong.
Mm, spännande. Du nämnde Jerome Ledak och Kelsey Tessier där. Ska vi räkna bort dem helt och hållet?
Man ska aldrig göra någonting till 100%, men om man tittar på där jag är idag så har jag inte möjligheten att behålla dem, och jag vet att framförallt Jerome har inte sin prio nummer ett att vara kvar i Västerås heller. Han vill ju till SHL eller en högsta liga i Europa någonstans. Så det blir nog tufft, framförallt av ekonomiska skäl och rent av sportsliga skäl också.
Känner du att du kanske kommer fortsätta lite på den här nordamerikanska kanadensiska vägen som du vandrade in på förra sommaren och våren, eller kommer du köra helsvenskt kommande säsong?
Ja, det blir väl lite grann samma svar. Om jag ser till det där jag är idag med de förutsättningarna jag har, så blir det nog mer helsvenskt, om man säger så, eller skandinaviskt mer så. Jag tror inte att vi kommer ta någon nordamerikan i nuläget, för att det går ju att hitta nordamerikaner som inte är så dyra, men då är det nog mer ganska osäkra kort som kommer från någon East Coast eller någonstans, och då känner jag, då kan jag hellre ta spelare som jag faktiskt har koll på här hemma i det läget. Sen kan det ju hända saker under resans gång som gör att förhoppningsvis så kommer serien igång som den ska, förhoppningsvis så känner vi av att våra partners och så vidare, att vi får in de intäkter vi behöver och vi kan korrigera truppen under resan, och det är klart att där och då kan det vara kanske mer aktuellt att titta på någonting ifrån Nordamerika då.
Men just ekonomin är ju väldigt viktig att diskutera i det läget vi befinner oss i. Vad får du för signaler från sponsorer? Är de redan nu villiga och redo att backa upp Vik, eller är det ett så pass osäkert läge att de vill avvakta med att ge er ett slutgiltigt besked?
Ja, de lever ju. Det är väl de flesta företagen drabbas ju på ett eller annat sätt, och det är ju samma hos oss. Vi har ju, våran marknadssida har ju sett att och ringt runt och haft en avstämning med de flesta, och framförallt de större partnerna till oss. Och generellt så säger jag att alla vill vara med, men alla, liksom, inte så många som kanske bara kan säga här och nu att ja, men jag är med på samma som förra året, eller jag kan öka med med 20% och det får en inbetalning imorgon. Typ. Alltså den är ju svår. Det gör ju att det blir en större liksom osäkerhet i den frågan, vilket gör ju såklart att styrelsen drar öronen åt sig och någonstans vill ju liksom säkerställa så mycket som möjligt här, vilket gör ju att det blir liksom, kostnaderna vill man ju hålla nere i den mån det går just nu.
Mm. Om vi ska diskutera Dolares ytterligare här då. Du var ju med i podcasten förra sommaren inför säsongen 1920, och nu får du rätta mig om jag fel, men då pratade vi om att din spelarbudget då låg på runt 8,5-9 miljoner. Och sen den här säsongen så har det rapporterats från VLT och Hockeyplus från vår sida att din spelarbudget kommer dras ner med 25%, vilket gör att om man lägger ihop plus och minus här så blir det ju runt 6,5 miljoner kronor du har att röra med. Är det en siffra som är någorlunda rätt egentligen?
Nej, jag har mer än så, utan det är lite grann, jag gjorde ju lite, det var ju ungefär vad jag gick in förra säsongen med de pengarna vi pratade om. Sen tillskapade ju vi kapital under resans gång. Dels där Jerome kom in, Tessier kom in, och jag gjorde även någonting, vi tog in och spelade med Åkerström och någon under säsong.
Så 25% ner, det är från den budget du avslutade säsongen?
Ja, det får du ta med. Ja, precis. Så att, jag vill inte gå in på exakt vad jag har i en spelarbudget, men om du pratar om ungefär de pengarna vi pratade om inför förra året, så är vi väl ungefär på samma pengar i år.
Mm.
Så kan vi säga.
Känner du dig trygg, Zäta, i det läget som du befinner dig i just nu?
Trygg är man nog aldrig i den här branschen. Då får du byta bransch. Men det är ju så att jag har ju direktiven just nu att jag skriver från styrelsen att jag får inte skriva några 12-månaders kontrakt, utan tittar jag på någonting nu så är det i sådana fall 9 månaders, vilket då gör ju att det blir ett helt annat arbetssätt att titta på och få jobba med spelagenter och ha en löpande dialog och en bra relation och liksom att så fort saker och ting börjar lätta upp här att kunna kanske göra klart rent konkret. Så att men känslan jag har är att vi kommer ha ett slagkraftigt lag på isen nästa år också. Så det är jag inte sådär jätteorolig för.
Jag tänker att vi ska köra en väldigt snabb frågestund här. Där jag tänker att du ska få svara ja eller nej eller passa på spelare från den gångna säsongen. Om du tänker att ja, men det är någon som jag vill behålla eller fortsätta samarbeta med. Eller kanske vi går skilda vägar. Sen får du svara som du vill. Men jag tänker att för lyssnarna så är det ändå intressant. Med tanke på att du säger att du skulle vilja jobba vidare med i stora delar av samma lag. Och målvaktsparet är ju säkrat. Det vet vi. Sen är det några på backsidan som har utgående. Och om vi börjar Karl Ernberg. Ja eller nej om vi börjar där.
Ja, men han har gärna sett kvar.
Mm. Morgan Hassel.
Pass.
Jimmy Jansson.
Ja, gärna sett kvar.
Kenny Källström.
Pass.
Jerome Ledak har vi ju faktiskt diskuterat, så han behöver inte gå närmare in på. Alexander Jonan.
Ja, han har gärna sett kvar.
Mm. Forwardsmässigt då, Sebastian Benker.
Ja, han har gärna sett kvar.
Marcus Bergman.
Ja, det är samma där.
Det blir många ja här, det är ju spännande.
Ja, men det är som jag sagt, jag vill ju bygga en kontinuitet. Sen behöver vi kanske vissa delar i det. Och det som jag säger med det är att svara pass på. Det är ju så att det är inte så att det inte är aktuellt, utan det är ju bara om man ska sätta ett svar idag här och nu liksom. Ja. Så att
jag förstår att du inte kan säga ja och nej på varenda fråga, för då
nej,
hade du varit kanske den mest framstående sportchefen i alla tider om du har alla svar i april redan.
Ja, nej. Ja.
Anton Eriksson.
Ja.
Jesper Johansson.
Ja.
Mattias Kalin.
Pass.
Alexander Lundsjö.
Ja.
David Rundqvist.
Pass.
Kelsey Tessier har vi fått ett svar på, och då innebär det att vi nog har gått igenom alla. Ja, Lukas Hetteberg ska man väl kanske fråga om också, som lånas in på slutet av säsongen.
Ja, han har jag också sett.
Kalle Sjölin måste man slänga in i den leken också, som var ett lån från Leksand. Är det någon som ni diskuterar överhuvudtaget?
Nej, inte nu läget, utan han är ju Leksandspelare, så att det är väl där vi står nu.
Men Zäta, om du ska till alla VIK-supportrar där ute som funderar, okej, när kan de presentera spelare? Kommer det något nyförvärv? Kommer det bli en förlängning? Finns det någonting här innan sommaren som du känner, ja men det här kittlar, det här skulle nog VIK-supportrarna kunna bli lite exalterade över? Kan du slänga in en liten teaser här, tänker jag?
Ja, så där. Jag kan säga liksom att jag har, med de jag diskuterar här, många spelare som jag vet, supportrar och partners, jättegärna ser kvar hos oss, har jag väldigt bra dialoger med, och jag ser stora chanser till att jag kommer att kunna behålla stora delar av det jag vill, så sätt, utan att liksom någonting är 100% klart. Men det är den känslan jag har. Jag skulle inte säga så om jag inte kände det. Så bra känner jag ju de här killarna och sådana saker. Så att, men det som jag sa, ingenting är ju klart förrän det är påskrivet så då. Men ja.
Och det har ju, du har ju redan presenterats på en ny för Gustav Berglund. Där gissar jag att du har ganska stora förhoppningar på vad han kan bidra med.
Absolut, en jätteintressant spelare som jag vet Frölunda tror jättemycket på, och även Detroit. Så att, att få in honom med oss och vara hos oss hela säsongen, det tror jag liksom är en riktig win-win både för Gustav själv och oss i Västerås och även för Frölunda då. Så att, nej, men det känns som en jättebra lösning.
Ja, där fick vi avslutande ord från Zäta som pratar om att Gustav Berglund, är han spänd på att få se i vikdressen? Och jag kan bara hålla med om en stor right back som har fått fina vitsord, draftad av Detroit. Jag tror att det här kan nog vara en topp 4 back för vik kommande säsong. Vad tror du, Oliver?
Jag är helt säker på att det är förhoppningen från Patrik Zetterbergs håll. Jag kan inte tänka mig att han kommer att, men så att säga, bygga upp backsidan med jättemånga starkare namn än Gustav Berglund. Sen beror det lite på om man får behålla och den delen också. Men som det låter, det man har fått till sig, så är det ju en oerhört spännande spelare som säkert kan ta stora kliv under säsongen i seniorhockeyn också.
Ja, just lånebiten tycker jag är rätt intressant. Min bild som jag får i alla fall, det är att vi kanske kommer gå lite mer mot den inriktningen att titta på säsongslån från start nu med Gustav Berglund, men att man kanske hittar någon forward eller center också som man lånar in över hela säsongen och som inte kan släppas tillbaka till sitt SHL-lag. Och det är ju en rätt bra lösning om man hittar rätt spelare, en tillräckligt kompetent spelare också, som inte kommer belasta lönekontot särskilt mycket, Micke.
Absolut, och vi har ju tidigare gjort sådana fynd längre tillbaka. Exempel Sebastian Meyer kom ju från HV71 för länge sedan som lån, och sen har han gått den vägen till SHL och vi gjorde många bra säsonger i Vik. Och William Wikman är ytterligare ett exempel på ett lån som utvecklar sig väldigt bra. Så absolut kan det vara en väg. Men jag tror precis som du säger, nyckeln är att det ska vara säsongslån så att det blir kontinuitet och inte så hattigt fram och tillbaka.
Mm. Men tror ni inte att väldigt många klubbar där ute ser att Vik är en klubb man kanske vill stoppa in sina talanger som inte riktigt är redo för SHL, men som man gärna vill ska få lite seniorerfarenhet? För att där är ju en verksamhet som har löpt på under flera år som vi berörde tidigare. Och just det att en klubb vet att just det, ja, det är den huvudtränaren, det är den sportchefen, vi vet vad de står för. Det är mycket lättare då att släppa en ung kille i 18, 19, 20 års åldern som vill uppåt till just en sån förening än kanske till en klubb som nyss har anställt en ny huvudtränare, en sportchef som inte är särskilt erfaren. För där ser man ju i Hockeyallsvenskan, det finns en extrem rulljans just på de här posterna. Men där har ju vi kunnat behålla de här personer som vi har pratat om tidigare. Och tror ni inte att det kan vara en liten konkurrensfördel för Vik i det här läget, Oliver?
Jo, men vi var ju väl inne på det lite innan, att signalvärdet i att Frölunda väljer att stoppa en av sina stora talanger i Vik är för mig ganska starkt och säger ganska mycket om hur Hockey Sverige ser på klubben just nu. Att det är ett ställe som, ja, men de senaste säsongerna, egentligen sen Thomas Pannanen tog över och sen Patrik Zetterberg blev ensam riktig sportchef, man säger, så har spelare tagit jättekliv under säsongerna. Vi kommer ihåg Pontus Holmberg under året i Division 1. Vi kommer ihåg, ja, men många av de spelarna som kom in förra året och gjorde sina absolut bästa säsonger. Och även i år har man ju sett, ja, men en spelare som Jimmy Jansson som verkligen har fått sitt stora, stora genombrott under Thomas Pannanen. Så att, det är som du säger, jag tror att många ser på Vik som en klubb som får spelare att växa och ta kliv framåt. Och att det är, som du säger, säkerligen en stor konkurrensfördel, särskilt nu när många ekonomier blir lite mindre.
Micke, när Zäta pratar också så låter det som att han vill jobba vidare med i princip samma trupp från den gångna säsongen. Är du förvånad över det?
Jag hade varit det om jag inte hade fått sett den här säsongsavslutningen, för att jag tyckte man växte de här sista matcherna och började få ihop det ordentligt. Så att det är absolut inte förvånande med tanke på det. Och dessutom läget i omvärlden. Så man vet vad man har, men det är svårt att veta vad man får. Det gäller ju även spelarna. Så att jag tror det kan vara ganska klokt. Men samtidigt måste man balansera upp det mot att till exempel Kanadadollarn ligger väldigt lågt. Och de här coronaeffekterna kommer ju förmodligen bli större i Nordamerika. Så att många menar ju också på att det kommer bli många arbetslösa spelare i Nordamerika. En del lag i East Coast Hockey League kommer troligen gå omkull helt och hållet. Så jag hoppas man kan hålla några platser öppna.
Men Zäta verkar inte särskilt sugen ändå på att fortsätta på det nordamerikanska spåret, utan att han kanske kommer bygga svenskt och skandinaviskt, nämnde han här också, att det kanske kommer in någon ifrån våra grannländer. Vad tror du om det, Oliver?
Jag tror att det kommer bli så. Jag tror att en del i det är att, om man säger de två första åren som Thomas Pannanen var tränare, alltså året i Hockeyettan och året man kom tillbaka, så pratades det väldigt, väldigt mycket om hur stark gruppen var, alltså rent gruppmässigt och inte hockeymässigt, om man säger. Och där har jag inte pratat så mycket om i år, och jag skulle väl kunna tänka mig att jag tror att gruppen har inte varit lika stark som tidigare. Det har känts utifrån. Jag skulle kunna tänka mig att en del i det är att det går liksom inte att säga någonting om det, men spelare som Kelsey Tessier och Jerome Leduc som kommer in tar kanske liksom inte, de tar ledande roller på isen, men kanske inte några riktiga ledare i gruppen under året som har varit, utan de kommer hit med familjer som de liksom, som de spenderar sin mesta tid med av naturliga skäl. Det går inte att säga någonting om det, men det gör det också kanske lite svårare att få in den typen av importer i en väldigt, väldigt stark grupp som har varit ett nyckelord tidigare.
Och vibbarna man får också när man pratar runt med Vikspelare från förra säsongen, det är att rätt många vill just stanna kvar och bygga någonting tillsammans. Och det är ju ett gott tecken på att de har fått ihop gruppdynamiken ändå, trots det du nu nämner, Oliver. Och jag tycker väl att, som säger att det resonerar, det är rätt klokt med tanke på att jag tycker från förra sommaren när man tittade på lagbygget så tyckte jag att det fanns väldigt intressanta komponenter. Men de fick ju inte riktigt ut det. Vi vet ju att de hade ju en otroligt skadedrabbad säsong, och det är ju en ursäkt, men jag tycker ändå det är en rimlig sådan. Och sen var det ju ett ineffektivt lag på många fronter, och där får man ju ställa frågan, Micke, beror det på att de inte riktigt kom upp i skottprocent för att de inte tog sig till heta lägen, och att det kanske var ett systemfel, eller var det fel spelare på de här positionerna, att säga att det kanske inte riktigt lyckades med spetsarna?
Ja, det är en kombination av allting. Det är ju jättesvårt att peka på. Men exempel om man tittar på powerplay, som var det kanske största anledningen. Där var man ju väldigt dåliga jämfört med säsongen innan. Där sköt man ju otroligt mycket. Alltså man sköt ju mest skott av alla lag i hela allsvenskan. Men just den precisionen som du var inne på, att ta sig till heta lägen och förvalta. Där brast det ju väldigt mycket. Så att man fick ju inte igång Lukas Zetterbergs skytte alls på samma sätt. Och det är de här små detaljerna som avgör. Det är en klyscha, det är lite tråkigt. Och Sebastian Benke brände ju fantastiskt mycket lägen. Det är två sådana spelare som, hade de gjort 10 mål, mer målval så att säga, då hade det varit lite annat läge. Det gäller att ha de här spetsarna verkligen i hög form.
Ja, vi kommer in på det alldeles strax i podden också, att vilka spelartyper vi kanske borde fokusera på och vilka positioner de behöver fylla på för att kunna vara ett konkurrenskraftigt lag inför nästa säsong. Men jag tänker vi går igenom lagbygget som det är just nu. Jag nämnde det, 2 målvakter, 3 backar, 5 forwards klara, och just målvaktsparet Myrenberg versus Kruse, Oliver. Vem ser du som etta?
Ja, men tittar man på hur säsongen som var utvecklade sig, så är det väl tydligt så ändå att Jesper Myrenberg går in i säsongen som klar etta. Men samtidigt så tycker jag inte man ska glömma att Emil Kruse har gjort riktigt bra säsonger på hockeyallsvensk nivå förut. Vi har sett förut här i Vik att Patrik Sjöström, målvaktstränaren, har verkligen fått målvakter att ta stora steg. Jag tycker att Emil Kruse har varit lite flaxig, lite för fladdrig i sin stil här. Kan man slipa bort lite av det under Sjöströms träning, så tycker jag liksom inte att man ska räkna med att Jesper Myrenberg kommer vara superklar etta och stå 45 matcher säsongen som kommer. Utan jag är inte alls förvånad om Kruse tar stora kliv här och kan utmana dem och spela rätt mycket också.
De hade ju sina toppar och höjder och även en del bottnar båda två, men just att de kan bygga vidare på det här paret, och med allsvenska mått mätt, Micke, måste man ju säga att de står sig väldigt bra där jämfört med konkurrenterna.
Ja, men jag skulle vilja säga att det är lite dubbeleggat svärd. Absolut, Kruse har ju väldigt hög potential, eller hög högsta nivå. Och precis som Oliver var inne på, målvaktstränare Patrik Sjöström har gjort målvakter till lyfta, va? Säsong två i Vik förut. Om man tänker på Lasse Johansson, var ju väldigt medioker första säsongen, lysande år två. Så den aspekten ska man ju ta in. Men å andra sidan, jag antar att Kruse sitter på ett ganska bra kontrakt. Och min värld är Myrenberg, solklar etta. Så jag skulle nästan inte bli förvånad om, för både Kruses och Viks skull, kanske det bästa vore att hitta en ny klubb. Men det är
Spännande.
coronatider. Ja, det är vad jag tror och tänker i alla fall. Men nu är det coronatider och Kruses perspektiv, så han vet vad han har. Han har säkert ett hyfsat kontrakt. Så det blir väldigt avancerad operation om han skulle byta klubb i de här tiderna. Så att, ja, jag tror det är nog inte så smooth och enkelt som man kan tänka. Det är vad jag tror, det är min spekulation.
Men just gällande målvakter så är de ju svårbedömda faktiskt. Det är lite lättare att utvärdera spelare kan jag tycka. Målvakter kan studsa upp av kanonsäsonger, sen så är det någonting som går snett med deras målvaktsstil eller en målvaktsträning som kanske inte synkar eller att de ska förändra någonting och så helt plötsligt har de en bottensäsong. Så att jag tror inte vi ska räkna ut krusen, men just att du tar upp att de kanske ser över honom och försöker placera honom i en annan klubb tycker jag kittlar ändå en hel del. Hur tror du i så fall att man skulle vilja placera målvakt nummer två bredvid Myrenberg? För om du ser det att han är tydlig etta, vad ska man då få in? Är det en mer kanske beprövad allsvensk målvakt som har lite erfarenhet men som ändå kan vara bekväm i en andra roll? Kanske lite Mattias Pettersson i Björklöven. Skulle det kunna vara ett bra alternativ i så fall? Just inte Pettersson, men just den typen.
Jag tror kanske inte det, utan jag tror man försöker spara pengar, försöka hitta någon ung i målvakt som är billig men med jättestor potential. Det är mitt tips.
Men det är väl precis det Myrenberg är också. Tror du man vågar köra på två så pass unga, orutinerade målvakter?
Ja, men Myrenberg är så pass bra i min värld. Det är absolut en adekvat fråga du ställer, men om man tittar på räddningsprocent och stil och allting och hur dålig hjälp Myrenberg faktiskt hade försvarsspelet var ju ganska svagt stora delar av säsongen tycker jag. Det har ju Pannan också tagit upp.
Ja.
Så jag tycker att Myrenberg är absolut redo att vara solklar nummer ett och spela massor av matcher.
Ja, jag håller med. Jag gillar Myrenberg skarpt också. Jag tror att han skulle kunna vara redo för den rollen också. Han är trots allt 20 år gammal och en allsvensk säsong i sin ryggsäck. Gällande backsidan, Oliver, att de får jobba vidare med Simon Åkesson och August Nilsson, vad tänker du kring det?
Jag tänker att det är väldigt, väldigt bra för Vik. Simon Åkerström tyckte han var väldigt bra när han kom in. Han kom in med en dimension som Vik hade saknat lite grann under säsongen i uppspelen. Att leverera den här första passningen som man så ofta pratar om väldigt, väldigt snabbt och med hög kvalitet. Vilket gjorde att när han var på isen kom Vik betydligt oftare i de här men ganska snabba omställningarna som han gjorde så bra återkomstsäsongen i Hockeyallsvenskan. Jag tycker att man såg en tydlig skillnad när Åkerström kom in jämfört med ja, men hur många av de andra backarna spelade som ja, Jerome Leduc gjorde en supersäsong, men just den biten att släppa pucken framåt snabbt var kanske inte hans paradgren om man säger. Sen August Nilsson var jag väldigt kritisk till under inledningen av säsongen. Han kom inte alls upp i nivå, var inte alls den spelare han skulle vara, men sen tyckte att han växte och växte allt eftersom säsongen gick och framförallt när Åkerström kom in så hittade ju de två helt och hållet rätt med varandra och var ett riktigt, riktigt bra backpar.
Och om vi återkopplar till intervju med Z också, så det låter ju som att de vill jobba vidare med Carl Ernberg, Jimmy Jansson, Alexander Jonan. Jonan ska ni få lyssna på alldeles strax också. Och då, Micke, så kan man ju konstatera, om de får behålla alla de här tre som jag nämnde nu, det blir ju väldigt left-betonat. Jag tror att den där backsidan skulle må bra av att få in några högerfattade backar.
Ja, absolut. Vi har ju Gustav Berglund, men absolut behövs det ju minst en till. Och det finns ju intressanta namn om man tittar på Patrik Zetterbergs historik och värva från allsvenskan som man gärna gör beprövat. Så August Tornberg är en otroligt välväxt och lika rörlig back som kanske Leduc rent skridskoåkningsmässigt. Och Erik Ullman gjorde ju massa mål i Västervik med sin högerfattning. Så där har vi två spännande namn som kanske man försöker håva in något av i alla fall.
Jag hörde faktiskt från en allsvensk stjärna, en av de bästa forwardsarna den gångna säsongen, att August Tornberg det backparet, han och Harde Hermann-Aktell, var det svåraste av alla att passera i offensiv zon. När de två var tillsammans, de spelade ihop väldigt mycket i Löven, så var de typ i princip omöjliga att tränga igenom. Så att det skulle kunna vara ett väldigt bra namn. Sen tror jag väl att Per Kent nog vill knyta upp honom också till kommande säsong. Du gick händelsen lite i förväg där, Micke, när du började lista lite namn. Jag har ju faktiskt tagit ut några potentiella nyförvärv för Vik, så vi kan faktiskt slänga in de två, för jag hade just Thornberg och Ullman på en lista. Sen har jag också tagit upp namnet Leon Lierbeck här. Vad tror du om det, Micke, om du får börja reagera?
Leon Lierbeck är väl en defensiv tuffing, om jag inte helt ute och cyklar, va? Är han inte
exakt, det är han. Och han det är han som har skills också, tycker jag. Men han, det är framförallt den här råheten som jag attraheras av.
Nu måste jag, min okunskap, är han högerfattad? Eller?
Ja, han är högerfattad.
Det är intressant, för det är ytterligare en kille från Frölundas organisation. Så att han skulle ju säkert kanske vilja återförenas med Gustav Berglund, så kan Frölunda och Vik fortsätta den här kontakten. Och jag pratade ju med Henrik Lehmann som bloggar på Frölunda. Han gillar både Lierbeck och Berglund. Så det är ett jätteintressant alternativ. Men samtidigt, Patrik Zetterberg har ju verkligen visat att han älskar puckskickliga backar i första hand. Så att, men
Lierbeck, jag tycker han har en kombination. Jag tycker Lierbeck, visst, det är framförallt den här aggressiviteten som kanske är hans styrka. Men jag tycker ändå han har en puck behandling som är över i alla fall medel i Hockeyallsvenskan. Han är ju väldigt bra skolad därför att han har gått igenom Frölundas ungdomsled, så att jag tycker ändå att det är en back som absolut kan hävda sig på allsvenska rinkar.
Ja, då låter det ännu mer spännande, för just en tuff back som, det har ju inte vi haft så många av. Det skulle ju vara ett lyft att få in någon sån som verkligen sätter sig i respekt.
Men du, Oliver, om de skulle signa Jonan, Jimmy Jansson och sen kanske de tar in Thornberg, då har de ju, vad är det, Hockeysveriges största backuppsättning någonsin. De har bara killar runt 1,88 till 1,94 i princip. Det blir en ganska reslig backsida då.
Ja, det får man lugnt säga. Det är väl, det pratades väl lite under säsongen om att det var inte Viks problem, men ett av problemen att man var lite veka i offensiv zon runt den egna kassen, som Micke var inne på tidigare, att Jesper Myrenberg och Emil Kruse fick inte så där supermycket hjälp alla gånger, så att kanske att det vore någonting. Jag personligen är väl inte så där superimponerad av storlek som egenskap i sig. För min del får de hellre, ja, men om man ser ut som Kalle Ernberg men var skicklig med pucken.
Ja, och det delar ju helt och hållet med dig. Jag tycker inte att man ska bara titta på längden och värva ut efter det. Jag tror inte Zäta gör det heller, utan finns det någon snubbe där ute som är 1,69 men är tillräckligt bra, då kommer man ju hämta in dem. Men just de ekonomiska ramarna Vik hela tiden har att förhålla sig till, det gör ju att man måste fynda. Och Micke, inför kommande säsong här, om vi nu pratar backsidan, vilken egenskap tycker du att Zäta ska försöka fokusera på?
Gärna någon som med högerfattning, som både är tuff och verkligen sätter sig respekt hos motståndarna men samtidigt kan flytta pucken. Det är ju det som vi var inne på. Det var därför så intressant att du tog upp med Leon Lierbeck. Det är ett namn som inte jag har tänkt och reflektera på så mycket.
Tror du att det kan bli aktuellt med att värva någon som inte har fått SHL-kontrakt? Det kanske är lite för lukrativa avtal, men killar som Erik Norin, Patrik Norén, Henrik Nilsson som har varit i Allsvenskan tidigare har ju inte fått stanna kvar i sina SHL-klubbar, i alla fall vad som har meddelats. Tror ni att, om vi börjar med dig Oliver, att Vik kan vara ett alternativ där, eller kommer de lönerna sticka iväg?
Spontant så skulle jag kunna tänka mig att det inte är aktuellt för Patrik Zetterberg att kolla på den typen av spelare om de inte är beredda att gå ner väldigt mycket i lön. Jag skulle tro att det är nog över hans budget just nu.
Men en spelare som kan tänka sig att stanna kvar i Vik är Alexander Jonan, som här får svara på frågor om sin framtid och vad han har för handikapp i golf.
9,6 ligger man på än så länge.
Okej, vad tänker du att du ska ligga på när sommaren är slut där i augusti? Hockeyn förhoppningsvis drar igång igen.
Jag skulle säga att jag är glad om man kan hålla mig under singel och nu med det nya handikappsystemet. Så det är väl där målet ligger.
Men du, jag tänker såklart att vi ska prata mycket ishockey och kanske inte så mycket golf, även fast det är ett trevligt diskussionsämne också. Men jag tror att många Vik-fans där ute undrar, vad händer egentligen med Alexander Jonan och din framtid? Har du någonting att berätta egentligen?
Ja, jo, men alltså det är helt ovisst är det väl inte. Det är väl hockey generellt som står lite still, känner man väl. Men jag för en dialog med Vik, det gör jag absolut. Och det är en klubb jag har trivts väldigt bra i, så de ligger ju bra till på listan där jag känner att det skulle absolut kunna ta ett år till här. Det är inga konstigheter så. Sen har jag väl några intressantare bud från någon liga ovanför, men det är ju, man vet ju inte riktigt hur det funkar där och hur de har det.
Och när du säger det så är det SHL vi pratar om.
Ja, precis.
Hur ställer du dem mot varandra då? Tryggheten i Vik, du vet vad du får, du skulle gå in i en tredje säsong kontra att kanske ta ett SHL-erbjudande.
Jo, men alltså SHL är väl alltid lockande och det kommer alltid vara. Det är ändå högsta ligan i Sverige. Samtidigt som jag gjort ett SHL-år i Rögle där, som jag kände att det är ändå någonting jag klarar av och någonting jag vill ge chansen igen. Och försöka ta chansen dessutom då. Så det är klart att det ligger ganska högt upp på priolistan, men skulle det bli så att det inte blir någonting med något SHL-lag och att situationen med Vik Hockey spelar ut så att den blir lika bra som förra året, om inte bättre, så slår det all fel det heller.
Men då, om jag tolkar dig rätt, så prio ett högst upp för dig, det är att landa i SHL. Blir inte det av, då är Vik tvåa då.
Ja, alltså någonstans kan man väl säga att det både är lika bra på ett sätt. Alltså jag trivs jättebra i Vik. Det är det som gör så att det är ganska svårt att säga att något annat skulle vara självklart också. Men högsta ligan är väl det någonting man strävar efter, absolut.
För att tacka ja till Vik då, vad vill du få för signaler från klubben, sportchef Zetterberg och tränare Paananen Ivarsson?
Nej, men det är väl framförallt det. Jag har väl fått lite indikationer på att de verkligen vill ha kvar mig och att har varit nöjda med mig från egentligen när jag kom där, förutom de första 7 omgångarna för 2 år sedan. Så de vill ju bara kunna bygga vidare runt mig och ha mig som en nyckelspelare i laget. Och det är väl ändå det jag vill vara och utvecklas ännu mer. Jag vet att jag har tagit mycket kliv på isen, men framförallt som personlighetsmässigt också.
Ja, vad tror du egentligen är bäst för din egen del där? Att ta en stor roll, vara en nyckelfigur i ett allsvenskt lag, eller att gå till SHL där det finns en större ovisshet, du kanske inte kommer få logga lika många minuter. Vad känner du i dagsläget? Du är 23 år gammal. Vad skulle vara bäst för din utveckling?
Nej, men det är väl en självklarhet att speltid, det kommer alltid komma i första hand. Får man inte spela så blir det svårt att utvecklas. Och det är väl någonstans där jag känner att Vik är ett väldigt bra, där har jag ett väldigt bra läge, för jag vet att jag kommer få spela många minuter och utveckla mig, framförallt i boxplay där jag vet att jag kan bli väldigt duktig. Så det är väl någonting som är med mig i åtanken, än att åka och försöka, kanske inte ta en riktig plats så det blir lite hack i skivan under NHL-säsongen, så kan det också bli. Samtidigt så är jag inte rädd för att ta chansen heller. Utan jag är väl villig att ta den också, men istid är ju framförallt det viktigaste för mig.
När tror du att du kan ha ett beslut gällande din framtid? Som du sa tidigare och som alla vet så är det ju väldigt osäkra tider som råder just nu.
Jo, så är det väl. Men det känns väl som att det är någonting som är på gång här nu inom dagarna till och med, så att det har väl gått hyfsat snabbt framåt. Sen får vi väl se vad det blir bara. Det är väl det som är den stora frågan. Men där ligger jag väl just nu egentligen.
Spännande, kan du inte ta och avslöja något här i podden då?
Ja, det hade varit kul, men än så länge ingenting är klart så måste jag vara tyst om det, känner jag.
All right. Men det du diskuterar med Vik, är det ett ettårskontrakt eller är det ett längre avtal?
Nej, som det ser ut med Vik så kommer det nog förmodligen vara ett. Sen får vi se om hur de ser på situationen där också i så fall.
Vad får du för signaler egentligen från spelare runt om laget? För det är ju så, off-season så snackar man ju ändå med sina lagkamrater och du har ju säkert kontakt i andra klubbar också, spelare du känner. Vad är känslan kring Vik kommande säsong? Tror du att det kommer vara en stomme likt den förra säsongen och som du har varit med en del av även kommande säsong?
Jag tror att vissa av de här nyckelspelarna som var i år tror jag har stor chans att vara kvar i Vik, och det är väl någonting, skulle det bli att jag signar här också så känns det som att det hade ju varit guld om man kunde få ha kvar dem också. Och Det betyder så otroligt mycket för laget. Det märkte man i slutet på denna säsongen för Vik Hockey generellt. Att så länge vi har den här stommen kvar så är det väldigt lätt att lära upp de nya som kommer utifrån. Och sen de som har gjort det ett år vet ju på ett ungefär hur vi jobbar i Vik Hockey då.
Ja, men det låter som att du trivs väldigt bra där du är just nu.
Ja, men det gör det. Det känns som att jag har ju verkligen en bra roll och det är en väldigt trevlig stad att bo i samt en väldigt skön grupp. Det är ju sällan man säger att det verkligen är otroligt. Det är verkligen en sammanhållning i den här gruppen, känner man ju.
Ja, Alexander Jonan fick ni lyssnare höra där och då har vi pratat målvakter, vi har pratat backar och då är det ju så naturligt i tågordningen att nu hoppar vi längst fram i ledet och Oliver. Man måste ju säga det att en potent första center som kan driva spel, det är väl det Zäta allra helst vill ha.
Ja, rakt på sak så är det absolut viktigaste i lagbygget. Kollar man på hur det såg ut säsongen som var så, ja, visst man hade det delvis i Kelsey Tessie, men kanske inte i den, ja, men just som du säger, att driva spelet på egen hand. Den aspekten hade kanske inte riktigt om man kollar på, ja, men centrarna de hade året innan i Kalle Östman och Mikael Fryklund. Så att det var en ingrediens som saknades ganska mycket under säsongen och som Patrik Zetterberg definitivt vill ha in.
Och kanske den svåraste positionen att värva också till, Micke.
Ja, absolut. Alla är ute efter mångsidiga centra, för det är defensiva måste man klara av också. Det hade ju Tessie problem med i början på säsongen. Det var en lång inkörningsperiod som kostade en del poäng. Och sen hade man ju problem med Daniel Örn som inte alls levde upp till i alla fall mina förväntningar och många andras heller, tror jag. Att han lyckades inte översätta framgångarna i Tingsryd. Där han var väldigt hyllad med de jag talar med i alla fall.
Mm. Ja, absolut. Han tog flera spännande kliv i Tingsryd. Och vi pratade tidigare med August Nilsson att det finns en förbättringspotential där. Att han såg spännande ut med Åkerström och det ska bli kul att följa honom kommande vinter här. Men just Daniel Örn och Viktor Hertzberg, där känner man väl att det finns mer att kräma ut. Och nu hörde jag att Örn faktiskt drogs med en knäskada en gång i säsongen, vilket kan vara en förklaring till att han kanske inte nådde de höjder som förväntades. Men det är ju två välbetalda spelare med vikmått mätt och de måste kunna komma upp i högre poängtotaler. Jag tänker att Örn ska ju vara en center som, ja men han ska väl kunna vara god för 40 poäng, Oliver.
Ja, absolut. Det såg man ju på försäsongen när han kom till Vik också. Försäsong, visst, men han var ju totalt dominant tillsammans med Viktor Hertzberg och Marcus Bergman var väl, om jag inte minns helt fel, fullständigt överlägsen. Och sen råkade han ju ut för den där knäskadan i premiären mot AIK. Han hade två assist första perioden, första två perioderna. Sen råkade han ut för den där knäskadan och sen blev han väl aldrig riktigt samma spelare än. Vad jag förstår vågade väl, ja, men inte riktigt börja trycka på ordentligt i gymmet med den typen av övningar först mot slutet av säsongen. Så att jag tycker att hockeyspelare och supportrar brukar sällan vara så sugna på ursäkter, om man säger så. Men i mina ögon så är Daniel Örn en valid ursäkt till varför han inte riktigt kom upp i nivå den här säsongen.
Absolut. Och det är ju en fullgod andra center i ett hockeyallsvenskt topplag om man nu skulle kunna nå de höjder han hade i Tingsryd. Så att får de in en bra första center och de kan ha Daniel Örn som andra, tredje center Isak Skedung, och sen får man väl se om det blir en fjärde center där med Fredan Johansson eller om de hittar något annat namn, så måste man säga det att det får sätta till det som jag tror att han tänker och vill. Då är det en centerkedja som andas klass, Micke.
Ja, absolut. Och ni nämnde ju Isak Skedung här. Det är en intressant kille som fortfarande är relativt ung, som har tagit små kliv hela tiden. Och han skulle ju kunna blomma ut riktigt ordentligt. Så jag tycker han har ju egentligen allting utom den här skridskåkningen och riktiga fysiken. Men det är ju en sak man kan förbättra. Om han blir lite starkare och lite snabbare så tror jag han kan börja nosa på 30-40 poäng. Om allt. Det är inte alls omöjligt. Han var ju näst bästa målskytt redan nu den här säsongen som var.
Ja, smart förlängning med Skedung och även Wikman måste jag säga från Zätas del. Tycker ni att jag ska kasta ut lite forwardsnamn så får ni reagera? Vad säger ni om det?
Kör!
Ja, men centrar har vi pratat om såklart och jag tycker också att precis på backsidan så finns det ett behov av högerfattade forwards. Nu lär ju säkert Lukas Zetterberg ramla in här, men jag tycker att Finns det möjlighet för Z att värva in en högerfattad eller ett par högerfattade forwards som kanske har lite målnäsa, så skulle det vara önskvärt för Viklaget. Jag börjar med en center. Och nu ska jag vilja verkligen betona det, att jag vet att det är en ekonomisk begränsning som Vik har att förhålla sig till. Att de kan ju inte välja och vraka, utan de måste göra smarta ekonomiska värvningar som håller sig till budget. Så är det för alla lag såklart, men just i Hockeyallsvenskan så är det väldigt viktigt att anmärka på. Men Daniel Ljunggren tror jag kan vara en spelare som inte riktigt kommer få en SHL-chans, att det inte finns något lag i högsta ligan som är redo att ta in honom. Jag är inte säker på att han vill bygga vidare med Mora, trots att han fick, precis som han hade i Tingsryd, att han fortsätter stegra i sin utvecklingstappra. Så tror jag att han vill nog till ett lag som man kan räkna med ska vara ganska högt upp i Hockeyallsvenskan, och det tror jag vi kommer vara. Så att är han redo att ha en rimlig allsvensk lön, så tror jag att Daniel Ljunggren skulle kunna vara en kille som skulle passa ganska bra in i Pannanens spelsätt, Micke.
Ja, jag har ju också kollat lite på namn, och det dräller ju inte av rimliga centernamn. Så jag har också hittat Daniel Ljunggren. Och dessutom är han en extremt stark tekare. Han är till och med bättre än Tessier där, och det vet jag att Zetterberg värderar allt högre, det här vinna tekningar. Så att absolut, jag håller med dig. Men samtidigt kan det vara lite också brist på annat. Så jag hittar inte så våldsamt många andra rimliga namn i allsvenskan, om man ska vara ärlig, som tänkbara.
Nej, och sen Oliver, man måste väl ändå också kasta in David Rundqvist, att han kommer ju inte få ett SHL-kontrakt, det är jag rätt övertygad om. Och Vik skulle väl kunna vara en ganska bra plats för honom att fortsätta utvecklas på.
Ja, för min del så ska jag gissa här och nu, så tror jag att det är där det kommer sluta, att de tre första centrarna kommer vara Rundqvist, Örn, Skedung. Jag skulle tro att, men som du säger, han får nog inte ett SHL-kontrakt, Rundqvist, särskilt med tanke på knäskadan som han råkade ut för i slutet av den här säsongen. Det är en spelare som jag vet att Patrik Zetterberg redan innan han plockade in honom nu har velat ta in tidigare säsonger. Så att det är en spelare som Zäta verkligen gillar. Så jag tror att så som läget är, så är det nog sannolikt att man kommer inleda säsongen med den typen av centeruppställning, skulle jag tro. Jag har svårt att se att det ska komma in ett riktigt spetsnamn, men att man kanske siktar på att hitta den typen av center senare under säsongen om det går, för att spara lite pengar.
Mm. Jag har några forwards, högerfattade allihopa. Det är fyra om jag räknar rätt. Och Micke, du ska få svara först på vem du tycker är mest spännande. Det är Marcus Karlberg från Leksand. Det är Kristoffer Fisch, Vita Hästen. Oskar Stål-Lyrenäs, Björklöven / Tingsryd. Och Ken Jäger från Västervik. Och Karlberg, Stål-Lyrenäs och Jäger, yngre killar, förmågor som jag tror på lång sikt absolut kan vara SHL-värdiga. Kristoffer Fisch, det är ju en kille som har, jag ska inte säga harvat på i Hockeyallsvenskan, men varit i Vik tidigare, och så Västervik och Vita Hästen, och är ju en habil poängplockare. Av de fyra, Micke, vem tycker du Zäta ska fokusera på om vi nu ska försöka sätta oss på sportchefstolen?
Jag tycker Ken Jäger, han är också en skicklig straffskytt, och han har ju utvecklats, han är ju storväxt och har tagit liksom kliv. Det känns som att det är magkänslan att det är en sån som kan explodera nästa säsong om han fortsätter den här utvecklingen som han har påbörjat i Västervik. Så absolut, men även Marcus Karlberg, jag tror, har man ju hört att Vik har varit ute efter honom förut och kolla lite. Och jag vet att Patrik Zetterberg har jättebra kontakt med hans pappa som är en Västerås-kille. Mikael Karlberg.
Precis, Mikael Karlberg, Challe Karlberg. Men också med Thomas Tjoma Johansson. För vi såg ju en del lån från just Leksand till Vik med Kalle Schelin. Och ja, David Rundqvist släppte. Så de har ju en kommunikationsväg där, kan man säga.
Absolut, så det ska man ju inte underskatta.
Oliver, just av de här högerforwards som jag nämnde, vem tycker du Zäta ska satsa på?
Det blir lite tråkigt, för jag är inne på samma spår som Micke här. Jag har imponerats verkligen av Ken Jäger de gångerna jag har sett Västervik den här säsongen. Jag tycker att det är, som du är inne på, både skicklig och storväxtspelare. Och, ja, nu har han varit nere i Västervik där i två säsonger, om jag inte minns helt fel. Och jag tror, precis som Micke säger, att under Thomas Pahvanens vingar så känns det som en spelare som verkligen skulle kunna explodera på hockeyallsvensk nivå säsongen som kommer. Och det är ju den typen av spelare Vik måste hitta som ni har varit inne på. Det måste bli fynd som verkligen faller på plats och tar stora kliv om man ska kunna utmana om en SHL-plats.
Ja, och man måste ju också kunna fylla på underifrån från J20-laget. Och vilka namn ser du som kandidater till att ta en viktröja, Micke? Julin, finns det fler som du känner kan vara kandidater?
Ja, Oskar Hagman fick ju spela en hel del. Det är en riktig kämpe som inte gjorde så mycket poäng, men jag tyckte han har väldigt bra frekvens, bra skridskoåkning, låg tyngdpunkt. Så jag tror han kommer få en hel del, eller inte en hel del i sig, men i alla fall få chanser på försäsongen rejält. Och likaså Erik Julin blommade ju ut och gjorde massa poäng i slutet i J20. Så jag tycker det är en intressant spelare, Erik Julin också.
Hörrni, jag har faktiskt tagit mig an uppgiften att sätta ut ett viklag till kommande säsong. Eftersom att det verkar ju som att de flesta spelare från den gångna säsongen kommer kanske fortsätta vara kvar i klubben och i alla fall om Vik får som de vill. Och då finns det ju en del luckor vid dags dato som vi vet. Det är inte särskilt många kontrakterade spelare och Zäta säger ju också det att det kommer vara 9 månaders kontrakt, så det kanske kommer vara från augusti, september vi vet hur vi kommer att utformas. Sen kan det ju också vara det, man får slänga in i brasklappen att säsongen kanske inte ens inleds i september, men vi hoppas ju såklart på det. Men vad tror vi? Ska vi köra ett vik säsongen 2021 och så får ni säga vad ni tänker och tycker?
Jag tycker det låter roligt.
Målvaktssidan, den är ju som den är. Myrenberg och Kruse, det behöver vi inte avhandla ytterligare. Sa ju också det, Åkerström, Nilsson, bra backpar, vi skulle kunna sätta ihop dem. Vad tror vi om Jim Jansson och Berglund? Skulle det kunna vara någonting?
Absolut, det tror jag. Båda kanske är väl offensiva bara. Det är väl risken att det blir svängdörrar bakåt.
Ja, men jag tänker Berglund beskrivs ändå som en tvåvägsback och visst, han spelade en del PP i J18 och så, men har väl ändå kunnat förbättra sin defensiva förmåga. Ska vi kanske köra Jonan och Berglund då?
Tycker det låter som en rimlig kombo. Jonan, men vi har ju sett honom spela bra bredvid mer offensiva backar och vara den här lite mer ansvarstagande. Så att det känns spontant som en kombo som skulle kunna bli riktigt bra.
Ska vi placera Jim Jansson i första backpar då och sen lucka där bredvid att de kanske får ta in en högerfattad back utifrån, att det blir ett nyförvärv helt enkelt i första backpar med Jansson mycket?
Absolut, jag tycker det låter väldigt rimligt.
Då har vi 3 backpar där då. Kalle Ernberg, ska han få vara sjunde back?
Jag tycker det är lite synd. Det är lätt att sista säga, men jag skulle önska att han fick mycket istid, för jag tyckte det lilla man fick se, det är en spelare vi kanske har glömt nämna här, men han har väldigt intressanta egenskaper med sin förmåga att åka skridskor och transportera pucken väldigt effektivt.
Verkligen. Han sticker ju ut lite ska man säga i Viks backstall. Han är inte det svarta fåret, för det är negativt betonat, men han har andra strängar på sin lyra än de andra backarna.
Kan han bara förbättra det han behöver förbättra i sitt skytteavslutsförmåga? För han skapar väldigt mycket chanser, då kan det bli väldigt mycket poäng från den killen.
Hörrni, en första kedja då. Nu blir det extremt spekulativt och det tror jag alla förstår där ute eftersom att vi är i mitten av april och det är väldigt få spelare klara. Men blir det en första kedja med kanske Benke, Rundqvist och Zäta? Vad tror du, Oliver?
Ja, jag tror att det är det området man kommer landa, som jag var inne på. Jag tror att det blir David Rundqvist som blir den sista centern in, om man säger. Eller en spelare av den kalibern. Att Lukas Zetterberg kommer tillbaka, ja, jag vet inte. Det börjar kännas som att man tar det för givet på något sätt. Jag har svårt att se att han ska få en ny SHL-chans någon annanstans. Han har själv varit inne på att om det blir Hockeyallsvenskan så är det Vik som gäller. Vet inte om han är så sugen på att flytta utomlands eller om det typen av intresse finns. Så att Lukas Zetterberg tror att man kan börja, ja, men skriva in med blyertspenna i alla fall i laget. Sen är det ju Sebastian Benke där som jag tror fortfarande är ett ganska stort frågetecken. Jag vet att Vik vill ju såklart ha kvar honom, men där tror jag att han skulle kunna spana ja, men både mot SHL och kanske utomlands om det inte skulle komma några SHL-anbud.
Jag tror faktiskt att det finns allsvenska lag också som skulle kunna betala lite mer för honom och plocka in. Det är ju en offensiv, jag ska inte säga katalysator, för han är inte särskilt effektiv, men han är extremt bra på rören, kraftfull och skapar oerhört mycket på egen hand. Så att placera honom med rätt gubbar, och det är ju en 20-målsskytt faktiskt. Så att jag tror ändå att det finns lag i Hockeyallsvenskan som skulle kunna erbjuda honom lite mer i lönekuvertet och plocka över honom. Så bänkar, ja, frågetecken får vi sätta där, Micke.
Ja, precis. Absolut. Men sen, som du är inne på, han producerar ju ganska dåligt sett till istid och chanser och som topp 6 forward. Så att han, det är ju en, ja, det är svårt att avgöra. Att, jag tror inte vi kan liksom kasta hur mycket pengar som helst på honom heller, för att man kanske kan hitta mer effektiva lösningar både ekonomiskt och poängmässigt. Mm. Och sen om man ska vara en petimeter så hade ju Lundsjö, du sa ju Zetterberg och Rundqvist och Benke, men Lundsjö och Benke hittar ju fantastisk kemi på slutet här. Så jag tror i sådana fall, om Benke blir kvar, att Lundsjö på ena kanten och Benke på andra är relativt ja. Givet.
Bra, tycker, då har vi en annan åsikt här också som vi slänger in i leken. Det finns två block som jag ser, Hertzberg, Örn och sen en lucka har jag där, och så Wikman, Skedung och sen lucka för en andra och tredje kedja. Och då är ju frågan om Bergman ska in där. Lundsjö nämnde du kanske för en plats bredvid Bänker. Vad tycker du, Oliver, skulle vara bra för att kunna liksom lyfta de här två kedjorna?
Vi har ju sett på försäsongen förra året att Örn, Hertzberg, Bergman, ja, men de hittade verkligen varandra där. Jag skulle testa den formationen igen. Ingen av de spelarna kom väl riktigt upp i nivå under säsongen. Jag tror att både Bergman och Hertzberg mår bra av en spelare mellan sig som driver spel, och det tyckte jag att Daniel Örn visade att han kan vara. Så att Bergman skulle jag nog rita in med de två. Ja, sen får man väl vrida och vända på det hur man ser det själv. Jag tror kanske om vi är inne på att Lundsjö Bänker skulle vara en bra duo, så tror jag kanske att Lukas Zetterberg skulle må bra bredvid Isak Skedum och William Wikman, som är spelare som håller mycket puck, som snurrar runt ganska mycket, som spelar med mycket energi och kanske drar på sig en del bevakning som skulle kunna öppna upp en del luckor för handskott.
Bra, hörni, då kastar vi om lite i lagbygget här också. Bra. Fjärde kedjan då, där finns det rätt mycket luckor, men Fredan Johansson får man placera in där. Anton Eriksson verkar vilja förlänga med, så att han kanske ska ingå i den. Och sen är det ju en sista plats där, Micke, som man funderar över.
Ja, det är Jesper Johansson där som är en slitvarg. Jag vet att Vikledin älskar hans karaktär, och jag har för mig de nästan tyckt att han är ett framtida kaptensämne, Jesper Johansson. Men samtidigt är ju han lite begränsad, han är en division 1-spelare. Jag vet inte om man vill ha någon lite mer offensiv yngre kraft som kanske kan vara lite mer tvåvägs. Det är en intressant tanke, men ja, svårt. Mm.
Jag har faktiskt två namn som jag glömde nämna på min lista över potentiella forwards som kan komma in. Vi har ju pratat om att det börjar byggas upp någon slags kontakt. Det finns ju kontakter mellan alla klubbar och sportchefer såklart, men att Frölunda och Vik kanske kan påbörja någonting här nu när de har tagit in Gustav Berglund. Och tittar man i deras J20-lag så finns det ju hur många spännande spelare som helst. Vi har Theo Niederbach som var ju en av de mest hypade 02-talangerna. Det är han väl i och för sig fortfarande, men tillsammans med Raymond och Holtz så vet jag att han nämndes innan han gick in på hockeygymnasiet och flyttade till Göteborg, att det där är en framtida storstjärna. Och fick ju hela första året nere i Göteborg spolierat när han gick ettan, men sen så under år två här när han kom tillbaka från sin skada så har han ju varit hur bra som helst. Jag hör att det ryktas lite om att han ska bli lovad en första centerroll i J20-laget, att han gärna vill köra i J20 ett år till, men skulle han kunna tänka sig Hockeyallsvenskan? Ja, det är ju ett jättespännande namn. Kan spela både center, ytter, forward, duktig, powerplay, kreativ. Så där, ja, han skulle jag vilja också kasta in i den här silly season-leken som vi har haft tidigare. Och en annan Frölunda kille också som jag tror ändå skulle kunna funka rätt bra under pannan. Och det är Elmer Söderblom. Stor, stor kille, men precis som Theo kan han spela både center och ytter, forward. Så att, nej, ring Frölunda. Fortsätt jaga på det här, ska jag säga till Zäta. Vad tycker du, Oliver?
Jo, men det är väl stor sannolikhet att det kommer bli en del den typen av pusslande med årets lagbygge, så som, framförallt med tanke på osäkerheten i ekonomin. Zäta lät ju väldigt positivt till just den lösningen som blev med Gustav Berglund där. Så att, Jag tror att det är en smart väg att gå. Samtidigt är det också, det är ju en stor chansning att plocka in den typen av 18-19-åringar utan seniorerfarenhet och hoppas på att de ska liksom ta en större roll i ett hockeyallsvenskt lag utan att ha någon egentlig seniorerfarenhet.
Men samtidigt får de bygga vidare på typ samma lag från den gångna säsongen. Då har de rätt många killar som har varit med under flera allsvenska år. Och då kan det vara en ganska bra miljö att komma in i. Att man inte känner som, menar, har varit bara i 20, att oj, nu landar allt ansvar på mina axlar. Utan att det finns VIK-killar där sedan tidigare som faktiskt kan axla ansvaret.
Så blir det. Samtidigt så tänker jag att ska Frölunda låna ut, ja, men den här typen av spelare så vill de förmodligen ha in dem i någon slags hyfsade roller i Hockeyallsvenskan, tänker jag. Jag vet inte, de här namnen, det känns inte som spelare man plockar in för att sätta i en fjärde kedja kanske och gnugga 10 minuter per match.
Ja, men sätt in Söderblom med Hertzberg, Örn och Berglund i ett andra backpar, då löser det sig rätt bra för Frölunda, eller hur?
Ja, så är det väl kanske. Jag ska inte säga att jag har stenkoll på de här spelarnamnen som du drar fram, men spontant så tror jag att Patrik Zetterberg, jag vet inte. Det är svårt att sitta och säga vad han hur han ser på den typen av lån. Jag tror, som du är inne på, att han kommer vilja behålla, ja, men rätt mycket av de spelarna som har varit, och står det för hans del mellan att behålla Marcus Bergman eller att plocka in en lite mer oprövad J20-spelare från exempelvis Frölunda, så skulle jag tro att han lutar åt att behålla Bergman.
Verkligen. Micke, vad ska vi landa här i? Jag tror vi har gått igenom hela laget, och om vi då har satt ut backpar och kedjor, hur tycker du att VIK känns i dagsläget? Det är ju spekulationer deluxe från vår sida, men om det skulle bli ungefär som vi pratar om nu, vad tycker du då?
Jo, men det känns väl tryggt på ett sätt, men kanske risk var lite tråkigt om det inte blir någon spelarutveckling. Det kan ju alltid vara en fara. Man sitter och tittar på pappret. Det blir lätt att man blir väl positiv och tänker, men de tar säkert steg. Men det, verkligheten är ju lite mer tuff än så. Men det handlar om också är att titta på de andra lagbyggena sen. Det är ju så himla svårt just nu hur det landar allting. Det är så ovisst i hela världen. Så att, men absolut, det finns en trygghet att bygga vidare på med den här unika kontinuiteten som det kanske blir.
Verkligen. Hörni, jag tycker att vi ska ta och avrunda det här VIK-programmet. Jag tycker det har varit hur kul som helst att sitta och prata om Patrik Zetterberg, Thomas Pannen, Lasse Ivarssons projekt inför den kommande säsongen. Det gör att man faktiskt stillar hockeyabstinensen lite och även börjar längta efter hösten och att säsongen kan starta då i september som vi hoppas på, Oliver.
Ja, verkligen. För det var i mitten av april så har man ju ett enormt hockeysug, och det är förstås för att allt avslutades så tidigt och så abrupt. Så att, ja, det är ju inte bara hockey utan sport överhuvudtaget som man börjar få ett ruggigt sug för. Men framför allt hockeyn, och ja, som du säger, i mitten av september börjar man redan bli riktigt sugen på. Det är nästan som man skulle kunna tänka sig att hoppa över sommaren för en gångs skull och kliva rakt på september.
Med tanke på hur lite sport det är i TV så kanske det ändå är en bra idé att livesända när ni springer 100 meter ifrån eller med varandra, så kanske man får lite nerv i vardagen. Vad tycker du om det, Micke? Ska vi inte göra det ändå?
Hur lång tid får jag på mig att träna upp mig? Det är det som är frågan.
Ja, men jag kommer ner nästa vecka och så kör vi. Du får en
Nej,
vecka
det är
på
för
dig.
ge mig 2 månader så kommer jag vara i form.
Okej.
Det är
Innan
bra morot i
säsongstart.
för sig.
Ja, innan säsongstart kör vi 100 meter, ni två. Varsitt startblock.
Ja, jag ställer gärna upp, jag lovar.
Oliver?
Absolut, absolut. En fråga bara, hur använder man sådana här startblock? Jag är inte riktigt upplärd i dem.
Nej, vi får ta det längre fram när vi ska livesända det, så får vi förklara. Micke, stort tack för att du var med.
Tack själv, Adam, för strålande programledarskap.
Ja, men tack så mycket. Oliver, lika kul som vanligt att snacka hockey med dig också.
Absolut, det är alltid roligt.
Micke, eftersom att du är någon slags hedersgäst här måste jag säga i podden, så tycker jag att du ska få avsluta VIK-avsnittet med en favoritlåt som du har.
Oj, oj, oj. Nu
Satt dig på pottkanten.
jag som är så totalt off så där, jag är inte alls någon sån där häftig kille som har koll på något sånt här.
Häftig kille.
Herregud.
Definiera häftig kille som har koll på saker. Vad innebär det?
Ja, men om man vet vad som är inne med musik och så där. Jag är så usel på sånt där. Jag tycker ju om
men välj någonting som du kanske lyssnade på när du var ung, eller det behöver inte vara någonting som är inne 2020.
Ja, just det. Herregud, vad ska jag välja då? Men jag lyssnar ju på de här ja, men jag tycker Hardcore Superstar är bra. Passar bra till hockey.
Vilken låt ska du köra från dem då?
We Don't Celebrate Sundays.
Ja. Hardcore Superstars med We Don't Celebrate Sundays. Det får bli låten till detta vikavsnitt. Perfekt. Hörrni, tack så mycket som sagt. Och tack till alla er som lyssnade på programmet. Ni får jättegärna höra av er till mig, Oliver eller Micke, om ni har några vikfunderingar. Det fortsätter ju trumma på med poddavsnitt också här framöver under våren, sommaren. Gästavsnitt måndagar, lagavsnitt senare under veckan. Nu tackar jag Adam Johansson för mig och hoppas att ni hänger med oss längre fram. Tack för oss.